Det här är P4 Sveriges Radio. P4 Dokumentär.
Jag tror ändå att den här tiden som han fick stå i rampljuset och var den här företagsledaren som alla ville komma och prata med, som alla såg upp till, som alla skulle löneförhandla med, som fick styra och ställa med papper och dela in folk i arbetslag och leka med den tanken där. Jag tror ändå att det har varit en väldigt tillfredsställande period för han, som säkert kan vara värt en del. Just den här känslan av att känna sig behövd och känna att man är en att räkna med. Det tror jag nog. Det vill vi ju alla. Skillnaden är bara att vi inte anställde 100 pers.
Han ljuger ju alltså. Han ljuger ju för sig själv och han ljuger för oss alla andra också. Och det ställer ju till ett jädra problem alltså.
Men det går inte att säga att det var en bubbla bara. För han måste ju veta vad han håller på med. Någon gång måste han ju vakna upp och inse att fan är det jag håller på med.
Det var nog det, bland det värsta jag har varit med om. Och sen kommer ju nästa tanke då. Vad fan var det för vinning med det här?
P4 Dokumentär sänder Ljusab Bluffen. En berättelse om hur man lurar 130 personer att ett företag som inte finns, finns.
Ja, vilken jävla soppa. Det säger jag bara.
Ja, då hade jag en XVS 1100 Yamaha, en glidarmaskin. Och nu vill jag ha en touringmaskin istället.
Roger Ekstrand älskar att köra motorcykel, men till vardags kör han truck. 2014 jobbar han på ett färskvarulager i Växjö och trivs egentligen ganska bra. Men det är nattskift och bara 3-4 plusgrader på lagergolvet. Så när Roger får ny som ett nytt jobb tvekar han inte på att skriva under anställningsavtalet.
Titta här, extra här. Nu har vi den. Kommer min dotter. Mm. Ta Lisa där. Ja, detta var väl då när vi skrev detta här ju. Och vi gjorde avtalet då ju. Så jag fick fylla i uppgifter där vid. Och så fyllde han i då lönemässigt. Lönegrupp 1 då, månadslön. Och sen skrev han under då, Martin.
Och just det, det var 9 december 2014.
Ja. Mm. Så jag tänkte inte alls mer än att det ska bli skönt att få ett nytt jobb. Och då fick vi reda på att vi skulle vara där utanför den 5 då. Utanför grindarna. Och vi skulle 8 på morgonen.
Min stora passion i livet är ju snickeriarbete. Så jag har hållit på lite grann med det. Och bland annat det här rummet har jag gjort. Eller hela tillbygget här. Så.
Det här är Mikael Johansson. Han bor i Jämla utanför Växjö och har jobbat på samma fabrik i 30 år. De senaste åren som underhållsansvarig. Men det är ett stressigt och tungt jobb och våren 2013 börjar han fundera på om han inte ska försöka hitta något nytt.
Egentligen så bestämde jag mig då och jag väntade bara på rätt tillfälle som skulle dyka upp då.
Hösten 2014 hör Mikael hur hans kollegor på fabriksgolvet börjar surra om ett nytt storsatsande företag inne i Växjö.
Och sen fick jag ett telefonnummer. Så jag ringde ju och kollade då. Liksom, jo då, du kan få komma på intervju och sådär då. Så första gången var jag nog där i... Ja, det måste vara i november någon gång.
Företaget som Mikael ska på intervju hos heter Ljusab och har sitt kontor på våningen ovanför en däckverkstad.
Nej, man gick in genom en dörr och sen det var ett litet A4-papper, Ljusab stod det på. på dörren då, påklistrat inifrån, och sen gick man upp för en trappa och sen var det ju, det var som ett kök, och sen var det ett lite större rum och sen ett rum innanför där till höger var det väl man gick in, och där satt de då, Martin och Anna.
Mikael sjunker ner i en stol vid skrivbordet. Martin, som sitter mitt emot, presenterar sig som Ljusapps vd. Anna är personalansvarig. De berättar för Mikael att det ska öppna ett nytt lager på industriområdet i Räppe och att Ljusab ska stå för bemanningen av truckförare och lagerarbetare.
Och sen egentligen frågar de vad vill du göra och sådär då. Och sen talar de om vad jag har gjort, och då blev det att ja, du kan ju säkert ta lite mer ansvar då, i och med att du har jobbat med lite förmanssyssla innan då. Ja, det kan jag väl säga. Så de föreslog att jag skulle bli samordnare. Ja, visst, jag sa det, jag ska fundera på det. Och sen sa vi hej då, och jag gick och körde hem och funderade. Och det där låg och grodde länge i huvudet då, va? Och sen, ja, sen har man ju fyllt år då, va? Och den där kritiska gränsen 50, så jag tänkte nu börjar det bli dags om jag ska göra något annat så.
Men Mikael tvekar ändå på om det verkligen är ett jobb för honom, och han bestämmer sig för att göra ytterligare ett besök hos Martin och Anna.
Ja, jag satt säkert i en halvtimme och pratade med dem och, för liksom att känna av riktigt då. Men ja, jag var inte redigt mogen ändå för att hoppa på det, tyckte jag det. Men sen åkte jag hem då, och sen satt jag med min sambo och nej, sa hon, ta chansen nu, det är ju liksom, det är ju inte så ofta det dyker upp jobb, sa då, va. Så ja, i princip så bestämde jag mig för att åka dit och skriva på anställningspappret då. Och jag gjorde ju det då, och sen så beställde, eller fick jag skriva ner storlekar på kläder och skor och sånt här då, va. Och sen sa han det att 5 januari vid Alvex där i Räppe samlas vi vid 8 då.
Nej, man var jättesnäll och trevlig. Vi hade kul ihop. Vi var tillsammans. Vi växte ju upp ihop. Var mycket hos min mormor och morfar ute på landet där ute på en bondgård. Där ute var vi mycket.
Det här är brodern till Ljusabs vd Martin.
Var mycket tillsammans helgerna och så här, och fiskar och grejer och allting. Det var ingenting så. Jag kan inte säga att det var någonting då som liksom... Att han utmärkte sig från mängden så, det kan jag inte säga, i yngre år. Det här började senare i åren när han växte upp, sen vid 16-17 års åldern. Någonting sånt där skulle jag tro att det började. Det var då man märkte att det, liksom, det stämde inte längre.
Växjö, 4 januari 2015. Det är dagen innan Ljusab ska dra igång sin verksamhet på industriområdet i Räppe. Och Roger Ekstrand gör sitt sista arbetspass på färskvarulagret.
Ja, det känns lite vemodigt då när man vill säga ja, hej då till sina gamla arbetskamrater då. Som man har haft rätt trevligt med på nätterna och allt detta. Men samtidigt känns det skönt då att jag skulle börja jobba dag och i värme.
Roger kliver av nattskiftet klockan 6 på morgonen. Arbetsdagen på Ljusab börjar om bara 2 timmar.
Ja, jag var hemma och vände, tog en macka och en kopp kaffe och en dusch och sen åkte jag. Det var här jag körde, ja. Nyduschad och nyrättigt frukost och allt detta och var spänd på det nya jobbet.
Roger svänger ut från radhusområdet där han bor och kör söderut mot industriområdet i Räppe.
Kan jag ta 5-10 minuter.
Han passerar kyrkogården på vänster sida och ICA Supermarket på höger.
Och Matti skulle vara då. Vi skulle gå igenom rutiner och matsal och omklädningsrum och allt detta då.
En vit vägskylt med Reppe i stora svarta bokstäver signalerar att det är dags att ta till höger.
Som nu så att det var mycket bilar på parkeringen. Ja, så. Och då tänkte man, jaha, det var hemskt och det var många som körde hit idag. Tänkte jag, låg ju sen. Och sen de grinnarna där, vi var låsta då ju. De skulle öppnas.
Det var där inne ni skulle vara, eller?
Ja, så vi skulle vara rätt in där vid. Och vi skulle.
Just det.
Så hela denna parkeringen var ju full. Med bilar och folk. Och det var...
Mikael Johansson har också tagit bilen till jobbet och svänger in på samma parkering som Roger. Mer än 100 pers är på plats.
Det var ju mer eller mindre kaos. Det var ju bilar och människor överallt. Och jag tror det var frost också. Minusgrader ute, kallt.
Mikael öppnar bildörren och kliver ut i de 7 minusgraderna. Det är bara några minuter kvar tills han och alla de andra ska få träffa Martin som ska släppa in dem på det nya lagret.
Vi stod ju här om morgonen vid klockan 8 och tittade på lastbilarna som körde in och ut och snackade lite skit i princip.
Klockan slår 8 men Martin dyker inte upp.
Folk kan ju bli försenade av det här och... Så man hade ju ändå tron om att han kanske är försenad. Och...
Den stora massan väntar tålmodigt i några minuter. Men snart inser Mikael och de övriga 130 att någonting är fel.
Vi ska ut till Reppe, utkanten av Växjö, där ett hundratals personer har samlats. Vad är det som händer?
Jo, idag här på morgonen så skulle 130 personer runt omkring få sitt nya jobb. Men så har det inte varit, utan man kommer hit så är grindarna stängda och det finns inget företag här och öppnar för dem. Det är det som händer.
Och vi har stått här nu i 2,5 timme och det händer inte så mycket. Ja, det är katastrof.
För jävligt. Chefen verkar inte ha kommit. Grindarna är stängda och ja, det är ingen som är här. Så det är en bluff.
Ja, det kan ju inte vara sant det här. Alltså, för så mycket folk kan ju inte bli lurade av en och samma människa. Alltså. Men det var ju verkligen så. Det går inte att beskriva hur jävla dum man kände sig. Alltså.
Ja, då blir man ju småförbannad och allt detta. Och sen tänkte man, ja direkt när man tänker på hur ska framtiden bli.
Framtiden börjar med att Roger och alla de andra hoppar in i sina bilar och kör ner mot stan.
Då åker vi ner och gör en polisanmälan. Vad vi gör. Åkte ner och gjorde polisanmälan och han, stackars farbror, så satt där inne. Jaha, så ja, vi får väl ta det då.
Det var ju så här att min uppgift i Ljusab-härvan var ju att vara utredare, bedrägeriutredare i en bedrägerigrupp här i Växjö. Men ärendet drog igång redan då vi fick höra att några kollegor som jobbar i yttertjänst hade varit på ett märkligt ärende ute på ett industriområde här i Växjö.
Andreas Jörnefelt jobbar som utredare på Växjöpolisens bedrägeriavdelning.
Och de hade mötts av en hel hög med människor som var väldigt upprörda och ville göra anmälningar och de hade svårt på plats att reda ut vad egentligen var för någonting detta då. Sen tog det några dagar efter nyåret, sen ramlade ner på mitt bord.
Och när Andreas sitter vid sitt skrivbord med alla anmälningar börjar han fundera på vad det är som egentligen har hänt.
Ja, eftersom man jobbar på en bedrägerienhet, då är man ju lagd på det viset att man tänker sig att någon har haft någon ekonomisk vinning då. Och då påbörjar ju omedelbart tanken om att hur har den här personen haft sin ekonomiska vinning? För någonting sånt här av den här digniteten gör man inte om man inte har haft en tanke om att ha en ekonomisk vinning.
Det första Andreas gör är att försöka komma i kontakt med Ljusabs vd Martin. Han får höra att en del av de anställda redan har varit på Ljusabs kontor för att försöka få tag på honom, men där har det varit tomt. Så Andreas och några kollegor åker dit för att genomföra en husrannsakan.
Det var ett kontor och det fanns allting som man har på ett kontor. Med kontor som skrivbord, stolar, faxmaskiner och kopieringsmaskiner och datorer. Och ja, slarvigt stökigt dock, men visst, det kan ju fler ha.
Andreas och de andra poliserna börjar gå igenom materialet.
Vi tog mycket papper i beslag, pärmar, anställningsavtal med mera skulle jag vilja påstå.
Men när de öppnar dörren till en skrubb hittar de något helt annat än papper och pärmar. Nämligen Martin.
Han låg och sov på golvet där. Och vi tog med honom efter beslut och tog vi med honom till förhör.
Det finns en massa med historier genom åren. Det började ju tidigt. Gjorde det ju. Redan vid 17-18 års ålder började han ju att jollera runt med saker och ting.
Martins bror berättar.
Han lyckades ju få ut en från en företag här i Vimmerbytrakten. Han har ju få ut en traktor, komplett skogsmaskinsekipage, utan en enda krona i kontant. Checkhäfte snodde han för mig och lyckades få ut en jäkla massa pengar. Det bara försvann pengar på kontot. Jag kunde inte fatta var de tog vägen in ända till jag insåg att det fattades checkar i min plånbok. Det är många år sedan det här, men det började ju där i alla fall.
Första polisförhöret med Martin hålls fredagen den 9 januari klockan 9:30 på förmiddagen. Andreas Jörnefelt är en av de två förhörsledarna som ska försöka förstå vem Martin är och vad han har gjort.
Han är en mycket trevlig person. Lätt att prata med på alla sätt och vis. Så att även det var en indikation på att en bedragare skulle kunna vara den som satt framför en. För att det är en typiska drag för en bedragare annars. Men inga problem alls i förhören. Däremot kan man väl säga att han har väl ett ansträngt förhållande till sanningen.
När Martin börjar berätta för Andreas Jörnefelt hur allt har gått till kommer flera olika förklaringar på samma gång. Först berättar han om att en man hade föreslagit för honom att han skulle starta ett bemanningsföretag. Och några minuter senare i förhöret säger han att den här mannen aldrig har existerat. Och efter ytterligare ett par minuter pratar Martin om att det är hans exflickvän som gillar att en fälla för honom.
Och han är väldigt målande och berättar ganska detaljerat om människor som han har haft avtal med och på ett sätt som har låtit väldigt trovärdigt. Exempelvis hur han har haft tankar om och pratat med människor runt de här företagen som han skulle då hyra ut personalen till och vad de skulle jobba med och allt detta. Och sen så då när förhöret var slut så har vi ju kontaktat de här människorna då som han anger givetvis. Och de förstår ju ingenting, för de har aldrig haft den här kontakten. Och sen så till nästa förhör så säger vi ju givetvis det då, att nu har vi pratat med han och hon och henne då. Men de säger att de har aldrig överhuvudtaget pratat med dig. Och då, just det. Och då kommer någon helt ny berättelse. Då är det liksom kullkrassat det där.
I förhörsrummet uppmanar Andreas Martin att hålla sig till sanningen och att han ska börja om från början. Martin erkänner då att allt han hittills har sagt har varit rent påhitt.
Så sanningen är ju ett begrepp som är lite flexibelt. Det beror på vems sanning vi pratar om här.
Martin berättar nu istället att allt började med att han hoppade på en starta eget kurs på ett företagscenter i Växjö i februari 2013. Där gick han i 2 månader innan han var tvungen att operera axeln. Efter ungefär 1 år var han tillbaka i skolbänken och ytterligare några månader senare föddes idén till det som skulle komma att bli Ljusab.
Jag tror att det var ett fröet som såddes där. För jag förstod också på honom själv att i den här miljön då, med de här människorna som gick den här företagsutbildningen, i den miljön någonstans där hade det vid något tillfälle, exakt nära oklart, någon okänd människa kläckt någon idé eller tanke om eller nämnt att det skulle startas något lager i Växjö.
Martin får nu en idé om att starta upp ett företag som ska hyra ut personal till det lager som han hört ska öppna. Han blir erbjuden att köpa ett bolag för 50 000 kronor, men affären går inte igenom eftersom han varken betalar pengarna eller skriver under köpeavtalen. Första pusselbiten som saknas i Martins företagssatsning är alltså att han inte har något företag.
Jag försökte att...
Martin berättar i tingsrätten.
Intala mig själv att det skulle funka, så att säga, att jag skulle kunna lösa allt jobba utan problem.
Mm.
Vilket jag i själva verket inte klarade av.
Nej.
Första månaden gick väl okej. Andra var inte rolig och tredje var fruktansvärd. Man har ju jobbat sedan man var 14 år, vet du, och sen bara gå hemma.
När bluffen uppdagas den 5 januari står Roger Ekstrand utan jobb för första gången på 36 år. Tjänsten på färskvarulagret är redan tillsatt och Roger börjar oroa sig för sin ekonomi.
Ja, det var väl det som var det jobbigaste där. Eftersom man har då... Ja, min son han har jobb i sig med en dotter då. Som han också vill göra bra för. Jag menar, hon ska inte bli lidande för att jag... gått på en bluff.
Dagarna som arbetslös går ut på en enda sak för Roger.
Söka jobb, var det ju. Gå ut på internet, leta efter jobb. Gå ner till Arbetsförmedlingen. Titta där nere på anslagstavlan som de hade där nere. Det var det enda man kunde göra.
Mikael Johansson går samma öde till möte som Roger. Arbetslös för första gången i livet. Anställningen som underhållsansvarig kastad i sjön. Det får helt enkelt bli ett besök på Arbetsförmedlingen även för Mikael.
Och kom in där och aldrig varit där innan. Och de säger att jag ska fylla i eller skriva in mig på datorn då. Och man är ju inte så high tech på det. Så det var riktigt jobbigt var det, kan jag säga.
På vilket sätt?
Nej, alltså de tog ju för givet att man kunde då, va. Och visst, helt novis var man ju inte, men alltså vissa grejer så funkade ju inte, utan man fick ju fråga då, va? Och det kändes inte bra. Och ja, jag tror inte jag visade så mycket utåt, det tror jag inte i alla fall, men
Mikael för högerhanden mot bröstet.
Här inne kändes det tufft, det var jättejobbigt var det.
Han ringde ju till mig och var så nöjd och belåten att han skulle ju...
Martins bror.
...bli utsedd till årets företagare. Jag sa, du glömde det där. Så det finns ingen som kan bli utsedd till årets företagare samma år som man har bildat företag. Så det händer aldrig. Och framförallt inte att man kan anställa så många folk på en gång. Jag sa, det går bara inte. Jo då, så var det.
När Martin drar igång med sin företagssatsning under hösten 2014 blir flickvännen Anna en av de första han anställer och hon får jobb som personalansvarig. Ett par månader senare anställer Martin ytterligare några personer som ska renovera Ljusabs kontor. Vid det här laget har företaget ett tiotal anställda och när det närmar sig advent får de ett brev av Martin där det står: välkomna på julbord och spa på Costa Boda Arts Hotel. När? Lördagen den 29 november. Transport. Buss avgår från Ljusabs kontor klockan 11.00. Ni är varmt välkomna och hoppas vi ska få en väldigt trevlig kväll och verkligen få koppla av och samlas allihop.
Ni var på julbord?
Mm.
Ja.
Det betalades.
Och det betalades med hjälp av något kreditkort, tyckte jag läste.
Jajamän.
Vem var det som betalade?
Jag.
Det var du?
Ja. Mm.
Men innan julbordet är det dags för lite avslappning.
Ja, vi hade förbokats på avdelning och allting ihop med julbordet.
Ja.
Så vi gick bara dit och sen lämnade Ljusab, då så var det bara att gå in.
Det var ingen snack om saken. Var det någon personal där då?
Ja, som tog emot oss.
Ja, okej.
Efter spanbesöket bjuder Martin de anställda på julbord där en snaps och ett glas öl ingår. Runt midnatt rullar de hem i den abonnerade bussen.
Nej, jag kunde inte se några oklarheter så.
Det här är Andreas Kindesjö från Transportarbetarförbundet i en intervju med P4 Kronoberg. En dryg vecka efter Ljusabs julbord besöker han Martin och Anna eftersom de påstår att Ljusab vill ha ett kollektivavtal som en trygghet för sina anställda. Martin berättar att alla medarbetare ska träffas den 5 januari och att Andreas Kindesjö gärna får komma dit som en representant för Transport.
Och det är jag så inga oklarheter i då liksom. Jag kollade ju på det organisationsnumret du uppgav och allting och det fanns ju liksom registrerat och allt.
När mötet är avslutat har Martin och Andreas kommit överens om ett kollektivavtal mellan Ljusab och Transport.
Ja, så länge facket, jag visste om att facket hade varit inblandat, då skrev vi ett kollektivavtal, tänkte man, ja men då är det lugnt.
Och det är fler som tänker som Roger, enligt Andreas Jörnefelt vid Växjöpolisen.
Då välde folk in och ville bli anställda. Och det fick de ju bli av honom givetvis, för han hade svårt att hejda sig då.
I december 2014 är det så många som 130 personer som har fått anställning hos Ljusab. Martins tanke är alltså att han ska hyra ut sina anställda som truckförare och lagerarbetare till andra företag som är i behov av personal. Problemet är bara att han inte har ett enda avtal om uthyrning.
Det fanns väl en förhoppning från hans sida om att han inom snar framtid skulle kunna få igång ett sånt avtal och få igång den här personalen och börja generera pengar så att säga på laglig väg då. Och det är väl en tanke som många företagare har. Men man får ju skynda lite långsamt och här gick det kanske mer skyndsamt än långsamt. Men nej, han hade nog en tanke, tror jag. Men lite otur när han tänkte den.
När Andreas Jörnefelt och de andra poliserna konstaterat att Martin aldrig haft varken något företag eller avtal om uthyrning med andra företag frågar sig Mikael Johansson och Roger Ekstrand.
Vad fan var det för vinning med det här?
Ja, tanken slog ju mig då att hoppas att han har gjort det för pengarnas skull. Att han har tjänat pengar. Så han har inte gjort det för att han känner sig ensam och vill ha folk runt omkring sig. Det är den första tanken som slog mig.
Ja, alltså vi har tänkt den tanken också.
Andreas Jörnefelt, Växjöpolisen.
Försökt att hitta hur han skulle kunna tjäna pengar på dem.
Han har väl någon ambition av att ligga bra till oss folk.
Martins bror.
På något vis.
Han kanske har fått dem till att utföra ett visst arbete på det här kontoret då. Att man har liksom renoverat det och så här. Men det har ju knappast han har haft någon vinning av, utan det är ju snarare då i sådana fall den personen som ägde fastigheten.
Och sen använder han gärna andra då för att liksom komma i en bra dager och näsla sig in här och där. Och sen
så har vi några fall där han har blivit körd av någon anställd i deras privatbil lite runt och sådär. Men det är inte riktigt den typen av vinning vi har tittat på här, utan vi har sett mer, har det funnits några större pengatransaktioner eller liknande, att de anställda helt enkelt har skeppat pengar till honom eller så. Men det finns ingenting sådant.
Och varför han gör så, det vet jag inte. Men som sagt, jag misstänker att det är för att han ska ligga bra till oss, hos personer.
Så att det landade ju inte på bedrägeri därför då, att det inte fanns någon vinning för honom, utan snarare tvärtom. Han hade nog en hel del utgifter med detta, skulle jag vilja påstå. Framförallt tid. Han har ju lagt oerhört mycket tid och arbete.
Det som jag säger, om han hade satsat all den här energin på att göra något vettigt istället.
Så att han har haft mest utgifter. Så ekonomisk vinning, nej, det har han inte haft. Då hamnar man på ett annat brott som det då har slutat med här, och det är ju oredligt förfarande. Och det betyder att det är uppbyggt som ett bedrägeri, men det finns ingen ekonomisk vinning, utan det finns bara en skada för den personen som har blivit vilseledd eller lurad, om man kallar det så.
Inget företag, inga avtal, ingen ekonomisk vinning. Polisen lämnar över förundersökningen till åklagaren som väcker åtal för just oredligt förfarande. Den 28 januari 2016 drar rättegången i Växjö tingsrätt igång. Martin själv berättar.
Jag vet inte vad som hände riktigt. Jag gick in i en fantasibubbla och på något vis där. Och ja, det ena gav det andra. Jag försökte lösa det.
Vad menar du med en fantasibubbla?
Ja, att jag hade kontrakt med Alvex och det, vilket jag inte hade.
Nej.
Och nät. Jag försökte lösa för fram något nytt kontrakt så jag kunde få de anställda i arbete. Jag inte lyckades med.
Men hur drar det igång? Alltså, varför får du den här fantasin?
Det vet jag inte. Faktiskt.
Det vet du inte?
Nej.
Men vi har ju hört massor med människor här berätta att de har fått anställning hos dig och Ljusab.
Ja.
Ja. Varför har du gett dem anställning?
För att jag trodde jag skulle hinna lösa till nyår.
Vad var du skulle lösa då?
Att få dem i arbete.
Ja. Och hur skulle det gå till?
Ja, hyra in dem på företag som behövde truckförare.
Okej. Okay. Hade du någon kund? Hade du någon?
Nej, hade
ingen. Ingen alls?
Nej.
Hade du några intäkter överhuvudtaget?
Nej.
Avtal med någon?
Nej.
Inte alls?
Nej.
Och ändå anställer du...
Ja.
Många människor?
Ja.
Har du någon uppfattning om hur många?
130.
Och då är det så här, ska man hålla ett företag flytande? Jag nämnde inledningsvis att man måste ha datorer, man måste ha...
Andreas Jörnefelt, Växjöpolisen.
Skrivare, man måste ha skrivbord, man måste ha penna och papper och allting sånt här. Och sånt kan man ju handla på kredit. Och det var ju också så det blev gjort då, så att det, runt den här Ljusab-historien som gick liksom i bräschen då, så har det liksom avknoppats mindre bedrägeriutredningar som ligger som ett följe efter den här historien. Så Ljusab har liksom gått i fronten, kan man säga, det här ärendet. Och sen så ligger en uppsjö med bedrägerier runt om då, som också har åtalats på.
Förutom att Martin lurade 130 pers att ha anställning hos Ljusab, åtalas han även för ett 80-tal fall av bedrägerier. Det handlar bland annat om att han hämtat ut färg- och byggmaterial till kontoret, verktyg, surfplattor och datorer. Men även pizza.
Du står bakom de här beställningarna?
Ja.
Hur många gånger är ni och hämtar mat?
5-6 gånger. Det står ju på kvittot där. Det stämmer ju.
Det stämmer, det står på kvittot.
Ja.
Och när Ljusab beställer kontorsmaterial från en butik i Växjö slinker även med skorpor, Coca-Cola, choklad, te, socker, suketter, kaffemjölk och 2,5 kilo Marianne för 1494 kronor.
Du står bakom alla de här inköpen?
Jajamän.
Kostnaden för pizzorna, kebabtallrikarna och schnitzlarna landar på 3 315 kronor.
Och när det gäller möjligheten att betala för pizzorna och ja, det är schnitzlar och sånt här också. När du beställde, hade du avsikt att bara strunta i att betala?
Nej,
eller?
Det var tanken att betala.
Mm.
Men Martin betalar aldrig, varken för maten eller godsakerna. Ytterligare en åtalspunkt finns med när Martin ställs inför rätta, nämligen urkundsförfalskning. Och det är Martins bror som är den drabbade.
Han fixade ju ett lägenhetskontrakt i mitt namn, en förfalskad namnteckning som på borgenärspapper och där. Och, det var jag ju tvungen att polisanmäla honom för att komma ifrån då. Det är ju liksom inte så kul att liksom gå till polisen och polisanmäla sin egen bror och sitta i rätten i öga mot honom, vilket jag ju har gjort nu, och det var inte alls. Det var inte kul. Den dagen vill jag inte ha tillbaka igen. Så jag inte vill.
I januari 2016 är det även dags för Mikael Johansson och Roger Ekstrand att kliva in i rättssalen i Växjö.
Han mötte inte mig med blicken. Jag tror inte han mötte någon med blicken. Han satt och tittade ner i golvet.
Vad tänkte du då?
Ja, det vill jag inte tala om här.
Ja, det är ju mycket att titta på. Ett par kolla väggar tydligen. Eftersom jag satt och tittade på det, och en matte är inte så roligt att titta på heller. Som han tyckte att det var tydligen. Och han tyckte. Han tittade på allt utom oss då som var inblandade. Ingen min att han har gjort något dumt eller någonting heller, utan han kunde så precis ut som att han fattade inte riktigt varför han var där.
Varken Roger eller Mikael upplever att de fått någon förklaring till vad som egentligen förs i Kim Martins huvud under hösten 2014.
Ingen förklaring eller någonting förut.
Hur känns det?
Ja, det känns ju för jävligt, så det gör. Så det är antagligen därför han har varit ensam eller någonting som han har gjort det. Eftersom han inte tjänat några pengar på det, så måste det vara att han har känt sig ensam. Jag vet inte. Eller man vill visa att han kan på något sätt.
Jag har bara hört lite på radion då. Och han snackade om att han lever i någon bubbla. Det är vad jag har hört nu. Sen har jag ingen aning. Jag fattar inte vad han tänkte. Alltså. Det är för mig en gåta.
Var fick du de här idéerna ifrån då? Vad har du sagt på det viset?
Det vet jag faktiskt inte. Det är inte en aning vart jag fick det ifrån.
Du vet inte det?
Nej.
Nej. Vi har hört målsägare här berätta om truckar och
ja.
Skulle beställa kläder och annat.
Ja. Det var ju bara för att rädda situationen just då, för att vinna mer tid.
Mm. Men i det här läget, du har inga pengar.
Nej.
Du har inga intäkter.
Inga.
Du har inga avtal med någon kund överhuvudtaget. Förstod du inte då att du aldrig skulle kunna betala löner åt alla de här 130 personerna?
Inte just då.
Du förstod inte det?
Nej.
Nej. Men du hade ju ingen idé om hur du skulle kunna betala de här lönerna.
Nej, det hade jag inte.
Nej. Och varför förstod du inte det då?
Jag levde väl i en liten fantasibubbla, det ena gav det andra, och sen var jag mer och mer pressad, så jag försökte göra allt jag kunde för att hitta jobb åt dem.
Den 3 mars 2016 kommer tingsrättens dom. Martin döms för stöld, bedrägeri, oredligt förfarande, urkundsförfalskning och olovlig körning. Påföljd 1,5 års fängelse. Martin överklagar till hovrätten som skärper straffet till 2 års fängelse. Flickvännen Anna misstänks inte för något brott utan bedöms vara en av de lurade.
Ja, det har ju varit jätteroligt på många sätt och vis. Samtidigt som det har varit väldigt frustrerande, för vi letade väldigt länge efter en ekonomisk vinning för Martin då, och hittade ingen. Och då förutsatte vi att vi inte har letat överallt. Vi fortsatte liksom att gräva i det spåret och kunde liksom inte för våra liv förstå att någon människa lägger så här mycket energi utan att tjäna på det. Det är fortfarande än idag, tycker jag, känns jättemärkligt. Och kan ibland brottas med tanken om att är det någonting, vi missade vi någonting. Jag har ringt till någon av målsägarna någon gång och hört liksom, hur är det på era konton här? Har det hänt någonting eller sådär? Har någon plockat ut mobiltelefonsabonnemang i era namn? Alltså sådana här klassiska små bedrägerier. Nej, det verkar vara lugnt liksom. Och om det beror på att vi fick med oss alla papper och alla handlingar från husrannsakan, eller om det helt enkelt inte var så, det kommer jag aldrig få veta. Men det har varit en viss frustration runt det, så att säga, för då förstår man det mer. Man vill ju, även som utredare söker man ju en viss förståelse hela tiden. Människan är som, vi vill ju förstå varför det hände, varför blev det så här, hur kunde det bli så här tokigt? Var det bara så att han ville anställa folk och starta detta och sen blev det så tokigt? Eller finns det något annat?
Idag har Mikael Johansson ett nytt jobb på ett företag som gjuter betongelement och han har lagt den stora blåsningen bakom sig.
Ibland så vinner man och ibland förlorar man. Så är det.
Roger Ekstrand har fått ett vikariat på ett lager som packar bilfjädrar. Snart ska han ha en veckas semester. Det var 2 år sen sist.
Ja, vi tittade på Rådos. Ja, vi gjorde. Så vi får se vad som blir.
Det låter väl härligt.
Ja, det gör det. Ja, det gör det.
Du har lyssnat på Ljusabbluffen, en dokumentär av mig, Henrik Svensson. Martin och Anna heter egentligen något annat och har tackat nej till att medverka i programmet.
Det här var ett poddradioprogram från P4 Sveriges Radio. Fler P4-dokumentärer hittar du i vår app Sveriges Radio Play.